Kära Gunnel, i ditt förra brev kom du in på en fråga som oroar alla oss som tycker att vi känner att vi i okoncentrerad slapphet låter tiden rinna bort. Hur ska man använda tiden om man vill använda den på rätt sätt? Jag tror som du att det är en fråga om att kunna disciplinera sin inre människa så att man åstadkommer, som du skriver, den rätta avvägningen mellan sysslande med arbetsuppgifterna och stillhet. Du slutar med en direkt fråga till mig. Om det skapades en praktisk möjlighet för oss, vi som är som folk är mest, att kunna leva en tid i avskildhet och stillhet, i klosterliv som du skriver, för att lära oss disciplinera den inre människan, hur många skulle begagna sig av en sån möjlighet? Vet du, jag tror inte att så många skulle komma att i praktiken använda sig av den. Väldigt få skulle ge sig tid och råd till det. De som skulle göra det skulle i stor utsträckning visa sig vara sådana människor som egentligen minst skulle behöva det, därför att de ändå, i jämförelse med de flesta av oss, kommit så förhållandevis långt i konsten att göra inre stillhet produktiv. Som svar på din direkta fråga kan det där verka negativt, och ändå är själva frågeställningen så angelägen. Den är en del av den konflikt som alltid pågår mellan det goda vi vill och det onda vi gör. Inom mitt eget yrkesområde hör jag till dem som tycker att diskussionen om företagsdemokrati ibland blir ganska besynnerlig. Jag tror inte att man löser den frågan genom några konstgrepp, även om företagsnämnder och andra samarbetsorgan kan ha sin uppgift att fylla. Jag tror att det i första hand är i den dagliga yrkesmässiga samarbetet på själva arbetsplatsen och i arbetsuppgiften som frågan om företagsdemokrati ska lösas. Genom att de som arbetar i ett företag ska känna att de får det ansvar och de befogenheter de kan bära och att de får tillfälle att utveckla sin förmåga i ett meningsfullt sammanhang. Hur man ska klara det är en organisatorisk fråga. Men det är naturligtvis också en fråga om disciplin. I det här sammanhanget en fråga om att inte missbruka sina befogenheter, inte glömma ansvaret. Och det krävs mer sån disciplin ju större ansvaret och befogenheten är. Genom några konstgrepp klarar man det inte. Och när jag svarar nej på din fråga om många skulle använda sig av en möjlighet att i stillhet odla sin inre människa, så är det i en känsla av samma slags misstro mot konstgrepp. Ett års noviciat skulle för mig själv innebära ett konstgrepp. Uppgiften för mig och för de flesta av oss måste vara att inom ramen för arbetslivets normala förlopp få tillgång till det mått av stillhet och kraftsamling som kan hjälpa en fram till en sån förmåga till koncentration och till den utveckling av den inre människan som vi har behov av och möjlighet att förvalta. Du skriver om kravet att förvalta den skatt som blivit en given. Den skatten är ju inte en och enahanda. Den växlar från människa till människa. Det är inte allom givet att uppleva den renaste samklangen med sin inre människa i det kontemplativa uppgåendet i ett heligt om. Många gör det kanske just i ögonblicken av skärpt yrkesutövning. Kirurgen när snittet sätts in, masmästaren när han bestämmer att tapphålet ska slås, eller arborraren vid inpassningen av ämnet i sin maskin. När jag säger det menar jag naturligtvis någonting mycket mer än själva sättet för arbetsuppgiftens lösande. Jag menar upplevelsen av att allt stämmer, handens rörelse med den inre människans djupaste ambitioner. Det finns de som har kristendomen till yrke, präster och andra. Och det finns de som är poeter eller konstnärer eller på annat sätt har valt eller blivit valda att syssla som huvuduppgift i vardagstillvaron med sin egen eller andras inre människa. Av dem, av er, lär vi oss mycket, vi som håller på med yttre ting på vardagarna. Och vi lyssnar gärna med nyfikenhet och utav starkt behov på vad de, du, kan berätta om era upptäckter om den inre människan. En sak har vi emellertid gemensamt. Problemet att förena teori med praktik, vetande med handlande. Nyss upplevde jag här i Helsingfors, därifrån jag skriver det här brevet, ett utav de där ögonblicken utav produktiv stillhet. Det snabbt förbiilande ögonblicket när jag såg solen i obeskrivbar skönhet gå ner vid Finska vikens vintriga horisont. Stillhet och koncentration. Så många vägar, inte sant? Det finns som leder till den inre människan. Säkert inte bara stillhet. Säkert också aktivt yrkesliv. Naturens växlingar. Mänsklig gemenskap. Din tillgivne vän, Sven.
Kära Sven, summan av våra funderingar över stillhet och aktivitet blir väl att vi enas om behovet av en växelverkan, både i varje människas liv och i utbytet människor emellan. Den som utför sitt verk i stillheten behöver den som verkar mitt i rörelsen och vice versa. Utbytet av erfarenheter är en livsnödvändighet och var och en av oss väntar på den tändande gnistan från någon som är annorlunda än man själv. Att isolera sig i sin egen livsform eller med människor av ens egen sort kan vara nyttigt och nödvändigt till en tid, och det är här min tanke på vad jag kallade ett noviciat kommer in, men måste bli sterilt och otillfredsställande i längden. Du säger tänkvärda saker om arbete och arbetsgemenskap. Det där tror jag är viktigt även för den som arbetar ensam och i yttre avseende isolerad. Det som gör arbetet till ett livsinnehåll är väl känslan att det man uträttar får vara en del i en helhet, en del som är viktig för helheten. Och det som både skänker arbetsglädje och ställer arbetskrav är medvetandet om att andra har förväntningar på en. Vare sig det sen gäller stora eller små sammanhang. Arbetet syftar ytterst alltid till gemenskapen, och det är medvetandet om detta som kan ge färg och mening även åt sådant jobb som i och för sig är mindre stimulerande. Jag tror det där med arbetsglädje hör till det viktigaste att betänka i vårt samhälle. Fritidens värde ska ingen bestrida. Avbrotten i vardagsrutinen är en välsignelse att tacksamt ta vara på. Men fritiden får sin färg av ett meningsfyllt förhållande till arbetet. Det är ohyggligt synd om de som inte kan betrakta arbetet annat än som ett slavgöra och fritiden som det enda som har mening och ger glädje. Jag är väl medveten om att jag själv är privilegierad med ett arbete som intresserar mig. Men för det första har skrivaryrket sannoliken också sin olust som det ibland kräver en ganska hård kamp för att ta sig igenom. Och för det andra tror jag faktiskt att många människor skulle finna mer av mening och glädje i sitt arbete än de nu gör om de blev mer medvetna om sin egen betydelse, om den vikt som just deras arbete har för helheten. Och jag vet inte om vi tillräckligt starkt känner glädjen inför själva faktum att överhuvudtaget ha ett arbete som ger bärgning och trygghet. Det frapperar mig alltid när jag kommer till ett land som Italien och talar med vanliga människor där. När man frågar hur det står till, hur de har haft det sen sist, är det mest positiva svar de kan ge: jag har haft mycket arbete. Det är för dem liktydigt med hälsa och glädje och trygghet och inte minst mänsklig värdighet. Du använder ett uttryck som jag inte kan låta bli att stanna vid ett ögonblick, att ha kristendomen till yrke. Just det där har ofta skrämt mig, och det är en av orsakerna varför jag avbryter den verksamhet som kyrkoreporter som har lagt beslag på mig under 5 år. Det hotade att bli en specialitet som dominerade för mycket. Det finns flera faror där, inte minst den att man vänjer sig att betrakta skeendet i kristenheten på ett alldeles för ytligt sätt. Man bedömer kyrkopolitiken, institutionerna och oppositionen, det officiella spelet och det mindre officiella. Som om det vore detta det handlade om. Det viktiga är ju det som sker i varje människas samvete och när människor söker sig tillsammans för att följa sitt samvete och sin tro. Detta senare är ju kyrkan i egentlig mening, och på det planet kan man engagera sig i den. Men dessutom tror jag mer och mer att kyrkorna så långt som möjligt borde undvika religiösa heltidsanställningar. Det är en av anledningarna till klyftan mellan kyrkan och världen för det första. För det andra är det farliga för personalen själv. Bör tro någonsin få bli en betingelse för karriär och försörjning? Och kan ett aldrig så ärligt och äkta kallelsemedvetande utesluta denna krassare aspekt på saken? Alla som i likhet med mig själv har ett yrkesarbete där tron spelar in har anledning att hålla oron vaken i det avseendet. Men om jag inte ska komma in på statskyrka och arbetarpräster är det bäst jag sätter punkt här. Din tillgivna vän, Gunnel.
Kära Gunnel, det här är det fjärde och sista av våra uppläsningsbrev. När jag tänker efter tycker jag att åtminstone mina brev till dig har dominerats utav problematik och utav oro. Som du vet stämmer det ganska bra med den sinnesförfattning jag befinner mig i det här skedet av mitt liv. Därvidlag är min situation naturligtvis inte alls unik. Jag vet att många delar den med mig. Jag tänker bland annat på den unga generation som nu stormar fram med eller utan plakat i händerna och som är fylld utav protest mot vad den anser vara den uslaste av tidsåldrar. Vi i vår generation ömsom indigneras inför formerna för deras protester och ömsom upplever vi vår svarslöshet inför deras anklagelser. I samvaron och i samtal med mina barn och deras kamrater upplever jag ibland att det finns en dimension i deras idealitet som jag och många av mina generationskamrater saknade. Den tanken är inte främmande för mig, att den dimensionen som dimension kan vara av religiös natur, även om jag vet att de själva med indignation skulle tillbakavisa en sån beteckning. Och det finns heller ingen kyrka som rymmer dem inom sin ram. Jag vet inte om det beror på dem eller om det beror på kyrkorna. Och jag vet inte, vet du, om de kyrkor som nu är i uppbrott kommer att gå dem till mötes. Eller om kyrkornas nyorientering är riktad mot oss. Vi som snart kommer att vara en hopplöst förbrukad generation. Problematik och oro. Det är alltså vad många av oss har gemensamt. I det första av de här breven skrev jag att ordet alienation, främlingskap, blivit ett modeord. Ångest och oro, protest och problematik har också kommit att höra till dagens mode. Och ändå kan glädjen aldrig bli gammalmodig. Sorgen och glädjen, de vandrar tillsammans. Medgång och motgång här tätt följes åt. Skyar och suckar med solsken och gamman skiftar allt jämnt på vår jordiska stråt. Så heter det i biskop Kingos psalm. Det är inte bara sorgen och motgången och skyarna som finns. Glädje och medgång och solsken finns också. Ljus finns ändå, heter det i titeln på en av Emilia Fogelklos böcker. Det är inte bara de här fina senvintermorgnarna som påminner oss om det. I varje protests nej finns samtidigt ett ja. Ett ja till en ny och annorlunda uppgift. Själva förutsättningen för att vi ska kunna lösa några problem är att vi kan ställa dem och att vi oroas inför dem. Jag vet inte, skriver Dag Hammarskjöld i Vägmärken, vem eller vad som ställde frågan. Jag vet inte när den ställdes. Jag minns inte att jag svarade. Men en gång svarade jag ja till någon eller något. Den tribut som vi är skyldiga ett sånt ja, hur vankelmodigt eller tvehågset eller mångtydigt ett sånt ja kan vara, är tacksamhet. Jag tänker ofta på vad Karlfeldts löskerkar svarade på frågan: hur var ditt liv? Det var storm och nöd och kamp i en enda veva. Det var jäckat längtan och fåfäng glöd och små glimtar ur molnens reva. Jag är så glad att jag fått leva. Och därför, kära du, har jag tyckt att jag inte vill avsluta den här brevväxlingen utan att föra in också orden glädje och tacksamhet i den. Inte bara som söndagsmorgons ord att smaka på och tycka om som stämningsbidrag, utan som verklighet och som en utmaning till eftertanke. Ett slags eftertanke är den man tvingas till när man skriver brev. Därför är jag också med tacksamhet din tillgivne vän, Sven.
Käre Sven, jag känner som du när det gäller den unga generationens protest, både oro och tacksamhet. En del av oron kristalliserar sig just kring den fråga du formulerar så. Kommer kyrkorna i sitt uppbrott att gå allt detta till mötes? Det kan tyckas som om frågan inte vore särskilt livsviktig. Vad gör det om detta nya vin inte tappas just på kyrkans läglar? De må sen vara gamla eller nya. Huvudsaken är ju att det finns, att det jäser och stimulerar. Jag ska inte driva liknelsen längre och tala om kyrkan som en garanti för att stimulansen inte övergår i rus. Det vore lite för enkelt. Men ifall man nu tror att världen inte kan klara sig, freden inte blir verklighet och broderskapet aldrig grundmurat, utan det budskap som är kärnan i kristendomen, nämligen viljan till kompromisslös kärlek och självutgivelse, förankrad i hoppet om en definitiv seger för det goda och om ett evigt gudsrike. Ifall man tror det så blir frågan viktig. För det betyder att man ser kyrkan som den som satsat att förvalta budskapet och att en sådan förvaltare behövs om inte allt sammans ska lösas upp i intet. Det är det svåra dilemmat. För att bevara budskapet kan kyrkan inte undgå att organisera sig som institution. Och i och med att hon blir det hotar hon att kväva budskapet som är hennes enda existensberättigande. Vad jag som kristen måste hoppas är att kyrkornas omvändelse blir radikal nog. En omvändelse till trohet utan självförhävelse. Ett medvetande om sin nödvändighet och samtidigt om sin otillräcklighet. Den kyrka jag drömmer om är en som i trohet och tillförsikt bevarar sitt arv av böneliv, trosinnehåll och helgelse. Men som förmår göra detta utan att samtidigt stänga sina portar för dem som inte kan omfatta eller förverkliga allt detta. En kyrka med en fast kärna där jag vet att jag kan finna Guds ord till mig, hans förlåtelse när jag syndat och livets bröd för att gå vidare. En kyrka där förtröstan och fullheten är sådan att tvivlande, sökande och kämpande människor får vara hemma där, respekteras och vinna gehör därför att kyrkan inte är självtillräcklig. Och därför att hon vet att Guds ande alltid kan komma från vilket håll som helst. En kyrka lyhörd nog att förnimma och ta vara på det ja som finns i varje protestens nej, som du så riktigt uttrycker det. Det är för att jag tror att det finns en möjlighet för kyrkan att bli sådan som jag själv tillhör den. Det är också mödan värt och spännande nog att vara med och satsa på detta. Ljus finns ändå, säger du med Emilia Fogelklo. Ja, och jag vill heller inte avsluta den här brevväxlingen utan att ge uttryck för tacksamheten över att få uppleva detta så som jag gör just nu. Kanske beror det på att jag har varit många år borta från Norden, att jag så starkt känner denna dagliga förundrade tacksamhet över själva naturens mysteriespel genom årstiderna. Jag tror det är första gången på mer än 20 år som jag har genomlevat en hel vinter i Sverige. Och första gången sedan jag blev vuxen som jag har fått uppleva den på landet. I stan var jag alltid vinterhatare. Här har jag tyckt att varje vinterdag var underbar och stämningsskapande. Men nu när ljuset för var dag triumferande erövrar en bit skymning. När björkarna rodnar mot en klarblå himmel och de första blåsipsbladen börjar bli synliga på södersluttningarnas barmark. Nu är det omöjligt att inte överväldigas av denna tacksamhet. Och man vägrar liksom att fatta att inte det ljusa med naturkraftens oövervinnelighet ska segra, även i vår människovärld. Man vägrar att riktigt tro att vi skulle ha möjlighet att i tanklöshet och ansvarslöshet förstöra det oskattbara som har blivit oss givet i naturen. Klart vatten, frisk växtlighet, fåglarnas sång. Man vägrar att tro att vi ska kunna vrida utvecklingen mot natt och förintelse. När det ändå är ljuset vi älskar och längtar till. Din tillgivna Gunnel.